I Guds Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Vi lyssnar till Herrens ord i Apostlagärningarnas fjärde kapitel. Ja, det finns inte heller något annat namn under himmelen givet åt människor genom vilket vi kan bli frälsta. Det finns inget annat namn. Ingen annan än Jesus. Och inget annat namn än namnet Jesus. Ingen är som Jesus. Ingen kan ställas vid sidan av honom. Vi har i en tidigare andakt talat om honom som den sanna människan. Han var inte bara en människa, utan han var också och framförallt den fullkomliga människan. Människan som stod i fullständig samklang med Guds vilja. I den tidigare andakten talade vi också om att alla vi andra är syndare, att vi alla har brutit Guds heliga lag och att vi därför är hemfallna åt domen. Också Jesus frestades till olydnad mot Gud. Satan, Guds avsvurne fiende, ansatte också Jesus med hela sin avgrundsmakt. Men att frestas till synd, det är inte synd. Frestelse, det är lockelse till synd. Jesus blev visserligen frestad till synd, men han föll aldrig för frestelsen. Men hur är det nu möjligt att det i vår syndiga människosläkte en gång har framträtt en som är utan synd? Strömmen stiger ju aldrig högre än källan som den kommer ifrån. Hur kan ett syndigt människosläkte en gång ha frambragt en som är utan synd? Den heliga skrift besvarar den frågan när den förkunnar att Jesus var något mer än en from och helig människa. När hans födelse bebådades sade ängeln till Maria: den helige ande skall komma över dig, och kraft från den högste skall överskugga dig. Därför skall också ditt barn vara heligt och kallas Guds son. För det första, den helige ande skulle bevara Marias barn ifrån arvsyndens besmittelse. Han föddes alltså utan synd, alldeles som Adam och Eva en gång i tidernas morgon skapades oskyldiga och rena. Men det var inte hans väsens hela hemlighet. Ängeln sa det inte bara: därför ska ditt barn vara heligt. Han sa det också: han ska kallas Guds son. Att han kallas Guds son betyder att Gud själv kallar honom sin son. Och vad detta betyder, det kan vi lära av inledningsorden i Johannesevangeliets första kapitel. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Och längre fram i samma kapitel står det: ordet blev människa och tog sin boning ibland oss, och vi såg hans härlighet, en sådan härlighet som kommer till den enfödde sonen från fadern. Han som kallas ordet kallas alltså Guds son, och det sägs att han fanns till hos Gud före världens skapelse. Han är sålunda själv inte skapad. Han är till av evighet som en gudomlig person. Själv talade han en gång om den härlighet som han hade hos fadern innan världen ännu. Och aposteln Paulus skriver att han då var jämlik Gud. Guds evige son blev alltså människa. Varför blev han människa? Vi minns att en kyrkolärare i gammal tid skrev en bok med titeln Varför blev Gud människa? Blev kanske Guds son människa för att förkunna för oss sanningen om Gud. Nej, den sanningen hade Gud väl kunnat meddela oss genom profeter och apostlar. Och för övrigt har varje människa, som aposteln Paulus skriver i Romarebrevets första kapitel, av naturen möjlighet till någon kunskap om Gud. Blev kanske Gud människa för att lära oss Guds vilja? Nej, även den kunskapen hade Gud kunnat ge oss genom mänskliga budbärare. Och för övrigt har vi alla av naturen någon kunskap om Guds vilja. I kyrkan har man av gammalt lärt att lagen som är skriven i människohjärtat, den omtalas i Romarebrevet 2, den sammanfaller i verkligheten med de 10 budorden. Paulus skriver ju om det och säger att det som lagen kräver, det är skrivet även i hedningarnas hjärtan. Blev kanske Gud människa för att ge oss ett föredöme för vårt liv? För att ge oss en fullkomlig mönsterbild som vi kunde försöka att efterbilda? Det skulle i verkligheten ha varit meningslöst, eftersom vi i vårt innersta är bundna av syndens makt. Arvsynden är ju det medfödda fördärvet i vår natur, som gör oss benägna för det onda och oförmögna till det goda. Nej, Bibeln lär oss med all möjlig tydlighet varför Gud blev människa. Han kom till världen för att dö. I Matteus evangeliet 16 kapitel läser vi att Jesus första gången undervisade sina lärjungar om detta, sedan Petrus på egna och alla apostlarnas vägnar hade avlagt bekännelsen: du är Messias, den levande Gudens son. Sedan fortsätter evangelisten: från den tiden började Jesus visa sina lärjungar att han måste gå till Jerusalem och lida mycket av de äldsta, överste prästerna och de skriftlärda, och att han skulle bli dödad, men att han på tredje dagen skulle stå upp igen. Det sades Jesus började visa sina lärjungar att han måste dö. Att han visade dem det måste betyda att han förklarade för dem att detta var förutsagt i Gamla testamentets heliga skrifter. Där var det skrivet att Guds son måste dö. Efter sin uppståndelse erinrade Jesus sina lärjungar om att han hade sagt dem: allt måste gå i uppfyllelse som är skrivet om mig i Moses lag, i profeternas skrifter och i psalmerna. Allt detta var alltså förutsagt i Gamla testamentet, och det betyder i sin ordning att det ingick i Guds eviga plan. Gud är ju allvetande, för honom är forntid och nutid och framtid ett evigt nu, som någon har sagt. Han visste alltså i förväg människans fall, men han såg också en utväg, en räddning ur hennes nöd. Och räddningen var sonens offer på Golgata. I Uppenbarelseboken 13:8 står det i vår äldre kyrkobibels alldeles korrekta översättning om lammet vilket dödat är ifrån världens begynnelse. Kristi offer var till i Guds eviga plan, och det som finns i Guds plan, det är en verklighet inför Gud. Därför var Kristi offer ända från syndafallet grunden till att människor kunde frälsas. På den grunden blev Abraham salig. På den grunden gick konung David in i Guds rike. Och därför säger också Uppenbarelseboken att det saligas lovsång i himmelen är en lovsång till lammet som blev slaktat och friköpte människor åt Gud med sitt blod. Amen. Giv att ditt ord oss lyser så, att vi i mörkret icke gå, men genom denna jämmerdal må vandra till din himmelssal. Amen.